Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag som är programledare idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, ni som lyssnade lite innan jul och under jul och nyårshelgen fick lyssna på en väldigt intressant intervju. Och nu kommer fortsättningen. Välkommen igen Per-Åke Eliasson.
Ja, tack för det. Tack för det.
Och det som var roligt då, du tipsade om en bok som du har skrivit.
Ja.
Vad heter den?
Ja, den heter Mitt liv och yrkesliv som jag minns det.
Ja, exakt. Och jag fick ju den boken och vi pratade om boken. Så nu går att köpa lite överallt, va?
Ja, i alla fall på Akademibokhandeln i Tyresö.
Ja, men jag såg att den fanns på nätet också. Jag sökte på den.
Jaha.
Ja, då hittar man den någonstans i alla fall. Jag kommer inte ihåg vilken av de här som man kunde köpa den av. Så jag hittade den i alla fall. Och du har ju varit vd för Tyresö bostäder i 27 år.
Mm, det stämmer.
Vilka år var det?
Och det var länge sedan. 1976 började jag och slutade 2004.
27 år. Det är fantastiskt.
Ja, det var en lång period. Ja. Men det var ett intressant jobb. Så
ja, ja, och den här boken handlar ju både om ditt yrkesliv. Det handlar också om hela ditt liv.
Ja. Mm.
Och det som är fantastiskt tycker jag också att du har ju sagt att orsaken att du skrev den här boken beror ju på en kommuntjänsteman skulle man kunna säga.
Ja, faktiskt. Jag var egentligen intresserad av att lämna över lite material jag hade från min vd-tid. Och det handlade både om Tybo och Tyresö centrum. Och så fick jag se att kommunen hade en arkivarie som hette Eva Joelsson. Så jag tänkte jag kontaktar henne och blir av med lite grejer. Ligger och skräpar i lådorna hemma.
Ja, rensa lite.
Jag rensar lite när man blir gammal och ska döstäda. Och då började hon övertyga mig om att ja, men du måste nog berätta lite mer om det. Du kan inte bara lämna över en massa material.
Nej, precis.
Berätta lite om händelser och personer som var med. Hon fortsatte att prata om det där och slutade med att ja, men du måste nog skriva lite om hela ditt liv också så vi får ett sammanhang. Så det hänger ihop allting. Det kan bli ett tidsdokument, sa hon. Det lät väldigt avancerat, tyckte jag. Så jag gick hem och grubbla på det där och efter många om och men så tänkte jag kanske skulle göra ett försök i alla fall att skriva någonting.
Och jag hade ju inte läst din bok. Och det som var så, tänkte jag, ska jag läsa en bok om massa vd-grejer, tänkte jag. Jag tyckte i och för sig att hela ämnet är ju fantastiskt, därför du beskriver ju Bollmoras utveckling. Eller hela Tyresös utveckling, men framförallt byggnationerna.
Ja.
Och de har jag ju själv. Jag har flyttat hit 64, så jag har ju följt dem.
Ja, det är många som har upplevt det här naturligtvis.
Ja, och plötsligt vart den här boken jätteintressant. Jag fick då ett exemplar. Och så i förra programmet sa vi faktiskt det att vi skulle göra flera program för jag hade inte läst den. Och min man snodde den före mig. Så han satt och refererade den här när vi var uppe i Härjedalen under vinterlovet här på säga. Och nu har jag slukat den. Och den är väldigt lättläst måste jag säga.
Ja, det var ju roligt att höra.
Och jag tycker också det här att du gör egna reflektioner. Det är inte bara så här liksom, vad ska man säga, fakta, det var så här kostade det, så här, vilket år det var, det är viktigt. Men det är också dina reflektioner kring alla byggnationer.
Det var mycket att tänka på, alla nybyggen och alla ombyggnader och renoveringar.
Ja, verkligen. Mm. Och de två stora grejerna, det var ju vilka då projekt som du fick ta itu med?
Ja, det var framförallt Graningsringens stora omdaning.
Ja.
Till att börja med så ägde ju inte Tyresö bostäder eller kommunen Graningsringen. Det var ju Svenska bostäder i Stockholm.
Just det. Mm.
Och vi kände väl här i kommunen många att de hade gett upp lite grann. Det kändes som att området höll på att förfalla.
Ja, det gjorde det också. Och det kan vi ta. Jag tänker, just Graningsringen tycker jag vi har ett eget program om. Så ni som hör här, ni ska alltså få fortsätta lyssna på fler program. För att det är minst en halvtimme bara om Graningsringen. Och det andra stora, vad var det?
Ja, det är gamla Bollmora centrum som vi kallar det för Blåsmora. Skulle ju omvandlas till
Blåshålet.
Blåshålet till nya Tyresö centrum och kanske bli inbyggt och inglasad galleria och allting.
Och det tänkte jag också skulle bli ett eget program. Bara för att jag har ju intervjuat din, vad ska man säga, kollega eller vad ska man säga, din anställde, Thomas Kassel heter han idag, va?
Ja, just det. Han heter Thomas Olsson, ja, på den tiden.
Och det blev 50 minuter. Mm. Så det fanns ingen stopp på alla detaljer.
Nej, han var viktig för den här omdaningen av centrum.
Ja. Mm. Och det här programmet vi gjorde innan jul då, det lade jag ut. Och vi delar ju våra program på Facebook, för att då når man ju fler. Det är så man gör när vi inte har någon egen tidning eller någonting. Nej. Vi har ju faktiskt väldigt dåligt med media i den här kommunen, fast vi är 50 000 invånare. Och gissa hur många som såg, för att man får nämligen statistik från Facebook, hur många har sett att jag har lagt ut det, eller Tyresrund lagt ut. Gissa hur många som såg det?
Nej, det har jag ingen aning om. Jag följer inte det här Facebook.
Men du förstår, det här är det sätt man gör reklam på. 25 000 visningar på själva inslag. Alltså att de har, det innebär inte att de har klickat och börjat lyssna, det vet man ju inte. Sen kan man se hur många som lyssnar också. Men det här...
25 000?
25 000 och jättemycket kommentarer och frågor.
Låter ju helt otroligt.
Ja. Och det betyder att någon har tittat på det och stannar kanske och läser texten. Så att man scrollar ju på Facebook, så att bara scrollar man förbi. Så att intresset är stort. Så jag tänkte så här, vi tar lite från början, alltså ditt liv från början här. För att du skriver ju också om ditt liv helt enkelt. Väldigt mycket personliga saker.
Ja, ja. Där är väl Eva Joelsson igen som övertyga mig om att få det här helhetsbilden.
Ja.
Ett tidsdokument över en 40-talist.
Ja. Och du är född 45, det innebär att i år, om ett tag, fyller du 80 år.
Ja, men dryg månad.
Ja. Ja. Nu när vi spelar in där i mitten av januari. Mm. Du börjar ju skriva lite grann också om det här med allmännytta, för boken handlar ju väldigt mycket om allmännytta. Säg lite grann, vad är SABO?
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.
Ja, vad är det?
Hette de tidigare och sen bytte man namn till allmännyttan. Ja, det startade på 50-talet om jag kommer ihåg rätt i Göteborg. Där många kommunala bolag gick samman och bildade en slags branschorganisation som man döpte till SABO. Då.
Det är väl ganska unikt för Sverige, för att i många andra länder har man ju så här social housing eller vad det heter någonting. Att man liksom låter fattiga bo på ett ställe.
Ja, precis. Ja.
Eländiga områden.
Mm-hmm. Och jag har sett en del av dem ute i Europa. De är verkligen, eller vad då när jag såg dem? Ja. Elände.
Ja.
Så våran allmännytta känns ju viktig. Där alla kan platsa och bo.
Jag vet till exempel, i och med att min far Åke Sandin höll på med Tyresö Ulands och fredsförening, så fick vi besök från Indien. För att det var ju också, man hade ju en massa projekt där. Och då visar han då de här personerna, ja, här bor statsministern. Det var alltså borta på Myggdalsvägen. Eller han kanske var vice statsminister, Ingvar Carlsson bodde där.
Ja, ja.
Nej, så här kan inte han bo. Ja, hur bor era fattiga? Ja, då åkte vi upp till Graningsringen och visade, så här bor de fattiga. Nej, det trodde jag inte på. Så det här landet, Sverige, var väldigt annorlunda mot många andra. Det var inte palats eller kåkstäder. Nej.
Det var lite svenskt lagom. Det var bra för alla.
Ja, det var bra för alla. Men du pratar också om det här att det fanns liksom kollektivhus och familjehotell i början. Någonting man hade, va?
Ja, det var ju rätt så ovanligt. Men jag råkade hamna där i yngre tonåren när min mamma bestämde att vi skulle flytta till ett familjehotell, hette det. Det låter bättre än kollektivhus.
Ja.
Och det var ett riktigt bra boende. Där det fanns restaurang då och kök som var bemannat som man åt sin middag på.
Ja, var inte det liksom också lite grann av Gunnar Myrdal och Alva Myrdals idé om att kvinnorna skulle få det lite lättare?
Ja, de skulle hinna med ett yrkesliv också utöver familjen.
Och din mamma och du blev ensamma när du var 8 år?
Ja, det stämmer.
Varför då?
Jo, min pappa begick självmord.
Och då får man fråga den frågan, hur är man då som 8-åring? Förstår man någonting då?
Nej, det tog nog ett tag innan jag tog in det där. Och då, det här var ju på 50-talet, så det var ju fortfarande lite hysch-hysch om sånt här.
Man pratade inte om det?
Men man pratade väldigt lite om det. Nej, man gjorde inte det.
Nej. Men din mamma måste ju ha varit en stark kvinna. Hon klarade ju av väldigt mycket och få dig på... Du blev ingen värsting, för annars är det gemensamma med många unga killar där man tappar sin pappa.
Precis, ja. Precis. Nej, jag skötte mig nog på det. Jag var i skolan faktiskt. Ja.
Skolresultat var viktiga för, för din mamma och dig.
Ja, just det. Hon såg till att jag gick på rätt skola och fick rätt utbildning.
Och du tog realexamen på Norra Latin.
Ja, precis.
Vad är det för någonting? Vi som inte förstår det gamla skolsystemet.
Realexamen. Jo, men man kunde lämna folkskolan redan från efter fjärde klass och börja i något som heter realskolan. Då gick man på läroverket.
Aha.
Och det var ju så, ansågs ju lite fint på den tiden.
Det ansågs lite fint, ja.
Och då gick man, kunde man gå där i 5 år så tog man realexamen.
Aha.
Mm.
Då gick man ut grundskolan så att säga egentligen.
Ja, det som idag med grundskola, ja. För då var man då runt 16 år om jag kommer ihåg rätt. Ja. Man hade gått 4 år då plus 5 år i realskolan. Det blir 9, ja.
Ja, precis.
Plus 7, 16.
Ja. Och sen tog du student 1965 i vilka ämnen då?
Också i Norra Latin, ja.
Mm.
Ja, ämnen. Ja, det är där man skulle ju upp och tentas i vissa ämnen. Jag kommer ihåg att det var nog... Kan det ha varit engelska och svenska?
Engelska och matte du skrivit i boken?
Ja, då är det nog riktigt. Förmodligen har kollat det.
Alltså det tog lång tid för mig att läsa boken. Jag var tvungen att skriva upp allting också. För jag kan ju inte läsa boken samtidigt här. Men du hamnade också 1967 på någonting som heter Handelsinstitutet. Vad var det för någonting?
Ja, just det. Det var Frans Schartaus Handelsinstitut. Ja, de hade ju... kan man säga lite speciella snabbkurser för de som redan hade tagit studenten. Så behövde man ju liksom bara läsa de ekonomiska ämnen. Så då kunde man på ett år bara snabbt få en bra ekonomisk utbildning utöver studenten.
Och då blev det någonting så fint sen så småningom som kamrer.
Ja, precis. Ja, jag började som kamrersassistent.
Ja, och det berättade du jätteroligt om i förra programmet. Där du liksom, ja, du berättade om på olika ställen i Sverige. Det var ju så du någonstans sen hamnade i Tyresö,
Tyresö, ja,
att du jobbade i Nacka.
Ja, jag var i Nacka nästan 5 år.
Ja.
Som ekonomichef på Nacka hem.
Ja, det är också, det är en ganska betydande... arbete också, va?
Ja, det var det. För det, Nackahem var ju rätt stort. Man hade drygt 5000 lägenheter. Plus en del lokaler.
Ja. Men det här med bristen på bostäder.
Vad beror... genomgående i hela mitt liv nästan.
Ja, det var några år läste jag att det var lite tomma bostäder. Men det här med brist på bostäder då. Vad berodde det på att det var brist i bostäder? I speciellt Stockholm, va? Eller storstäderna?
Ja... Stockholm och storstäderna, de växte ju snabbt. Industrin gick ju bra efter andra världskriget. Sverige var ju förskonat. Och vi levererade varor, exporterade ut över hela Europa och världen. Och det behövdes ju då arbetskraft.
Ja. Mm. Och de kom från vilka länder då? På den tiden?
Från början så kom jag ihåg, var mycket från Italien och Jugoslavien.
Ja, exakt så. Mm. Och de kom ju direkt med tåg och sen kom de nästa dag in på en fabrik.
Ja, fabrik, ja. Men sen skulle de ju ha någonstans att bo också.
Ja,
det var ju stora frågan.
Ja, det var ju det.
Mm,
ja.
Mm.
Och det var ju därför man började liksom det här miljonprogrammet sen.
Ja.
Och vad var Lex Bollmora som är känt för en stor reform på sig i Sverige?
En stor reform och är känt i branschen, överallt tror jag. Ja. Det var ju så att det var jättebostadsbrist och stockholmarna fick börja bygga i förorterna.
Just det. Och förorterna var ju...
Bland annat Bollmora.
Ja, men förort på den tiden, det var ju liksom Årsta och det var ju liksom närområdet.
Ja.
Det här var ju landet.
Det här var riktigt ute på landet då på den tiden.
Ja, det ansågs väl inte vara någon förort. ansågs väl vara ute på vischan.
Ja.
Ja.
I folkmun var det väl så, ja.
Ja.
Folk deporterades ut på vischan.
Ja, det var ju så.
Mm. Ja, hur som helst så var ju Tyresö var ju så litet då. Man hade ju inte resurser att plötsligt börja bygga tusentals bostäder med all infrastruktur och allting. Så då släppte man ut Stockholmsföretagen hit, det vill säga Stockholms stads kommunala bostadsbolag, Svenska Bostäder till exempel och Familjebostäder.
Ja, de skulle egentligen bara bygga inom sin egen kommun.
Så stod det i lagen, men det var ingen som tänkte på.
När man började. På den tiden var man inte lika, det var inte lika viktigt med alla paragrafer.
Nej, huvudsaken det fungerar. Och så körde man igång. Men då upptäcktes ju det där och det blev ju stopp.
Det blev stopp, ja.
Ja, visst. Ja. Det var ju olagligt. Ja. Stockholmarna fick inte bygga i grannkommunen. Alltså Stockholms stads kommunala bolag. Det är klart, privata bolag kunde ju få bygga här. Ja. HSB och andra.
Riksbyggen.
Ja, och Riksbyggen. Mm. Ja. Det var inget problem. Men inte de kommunala. För det satte kommunallagen stopp för.
Och då ändrade man snabbt lagen.
Ja, just det. Det var praktiskt.
Ja, för det var väl också så. De här gubbarna kände varandra, för det var ju gubbar. Mm-hmm. Och jag vet, jag har läst några sådana här böcker om den, det kallas den röda baronen, tror jag läste en bok som hette, de här gamla socialdemokraterna på den tiden. De sa, det var någon som sa så här, ja, då tog man ett beslut ena kvällen, nästa morgon gick grävskoporna ut.
Ja, alltså precis.
Det var ju liksom inte så långt mellan beslut och göranden. Nej, nej. För de ringde bara någon och sa, ja.
Nu gör vi så här.
Nu gör vi så här. Och så byggde man hela Bollmora från början.
Mm. Mm. Men här, så man ändrade ju faktiskt lagen, så det tog väl en liten stund i alla fall. Men i december 1959 så... klubbar, det var ju faktiskt uppe i riksdagen, den här som kallas då Lex Bollmora, som gjorde det möjligt för att kommunala bolag i en annan kommun kunde bygga i grannkommunen.
Och 1958 började man ju med processen, och 1962 då bildade man Tyresö bostäder.
Ja, det stämmer.
Ja. Mm. Och sen 64-65 stod nästan det mesta klart. Man gick ju från 5 000 invånare till 27 000 invånare. Man gick ju enormt fort här ute.
Ja, på slutet på 50- och 60-talet. Ja. Och sen kom Krusboda.
Exakt,
med alla dessa.
Och den här, det första, vet du, kvarter som man byggde, vilken var Tyresö bostäders första hus?
Det var kvarteret Gösen här på Bollmoravägen. Är det 6-8 tror jag, om jag kommer ihåg rätt.
Det är det som ligger egentligen närmast simhallen, kan man lägga sig.
Ja, det stämmer. Ja, precis. Ja. Ett av de höga husen där.
Och jag vet att det var det som stod mitt ute i skogen, bara rakt av.
Ja, precis.
Och sen kom
Sikvägen.
Var det klart innan det? Nej.
Ja, det är nog ungefär parallellt med
Var det bostadsrätter där, eller var det hyreslägenheter från början?
Nej, Sikvägen var ju enbart hyresrätter.
Det var det.
Familjebostäder i Stockholm.
Aha, så
det var liksom begynnelsen till Lex Bollmora.
Ja.
Att de fick bygga här ute.
Ja. Och många jag intervjuat som berättat om, alltså Tyresö centrum på den tiden, var låg det?
Ja, det var ju ett litet hantverkshus här på Bollmoravägen. Ja, det heter Nejonögat.
Jag vet, men det var ju Bollmora centrum.
Ja, ja.
Men Tyresö centrum...
Ja, det var ju på Alléplan.
Nej. Tyresö centrum från början låg faktiskt ute vid Tyresö slott.
Ja, om du backar så långt
ja,
i tid.
Ja. Och alla de människorna som ansåg att Tyresö var Tyresö slott och omnejd, de såg ju bara skog över Bollmora, Bollmora gård och allt vad det hette någonting. Och sen kom det höghus mitt ute i skogen.
Ja.
Och det riktiga centrumet där... För att om jag fattar rätt så satt man i början ute på bygdegården och tog beslut. Sen byggde man ju lite ett kommunalhus. Kommunhus i Trollbäcken.
I Trollbäcken, på Alléplan någonstans.
Ja. Mm. Och sen?
Sen kom man hit till Bollmora centrum. Ja. Och då är vi framme vid 1965.
Just precis. Ja.
Då invigde man Bollmora centrum med kommunhuset.
Innan dess har det, som du sa, det här hantverkshuset där som fanns. Det var där man gick och handla.
Ja, precis.
1964 när vi flyttade
hit. Norrmalms livs tror jag var det.
Ja, det var precis det. Och sen var det någon liten annan liten affär. Också på Sikvägen gick man och handlade, kommer jag ihåg.
Just det.
Ja. Men du skriver väldigt mycket om det här med vad som hände när kommunsammanslagningen 1971. Då var det 2532 kommuner i Sverige.
Ja, precis.
Ja. Och sen slog man ihop en massa kommuner. Mm.
Ja.
Och då var det lite annorlunda.
Och nu har vi landat på 290 totalt. Det var lite färre, men sen var det några som delade sig, för det blev inte bra.
Nej.
Bland annat den kommunen där jag började min yrkeskarriär där som kommunal kamrersassistent.
Ja.
Det är Nykvarn idag, men på den tiden hette det Turinge och var en egen kommun.
Aha.
Sen slogs de ihop med Södertälje 1971. Men det blev inte riktigt bra, tyckte Nykvarnsborna. Så de bröt sig ur så småningom och har återigen blivit en egen kommun.
Jaha, intressant. Mm. Ja. Men Nacka som du jobbade i, de sålde sin allmännytta.
Ja, precis.
Varför då?
Då hade jag slutat. Ja, det var ju naturligtvis ideologiska skäl, politiska skäl.
Ja,
Nacka och Saltsjöbaden är ju alltid rätt så...
Blåa.
Blåa och konservativa.
Ja, det är ju så va, faktiskt. Men när krusboden byggdes, det var ju också en jätteintressant, för det var ju egna hem. Ja. Och en stor, vad kallas det, samfällighet?
En jättelik samfällighet. Om jag kommer ihåg rätt var det väl över 1200 delägare.
Ja, 1972. Då blev Tyresö Sveriges barnrikaste kommun.
Ja, det är ju inte så konstigt när man bygger liksom barnvänliga miljöer med radhus och grupphus och villor på, säg, 3, 4, 5 rum och kök. Ja, det lockar ju barnfamiljer. Ja. Och det var ju överkomliga priser också.
Precis det. Mm. Och då sjönk ju alla priser i hela Bollmora.
På bostadsrätterna? Ja. De störtök.
De störtök. Och ja. På Myggdalsvägen gav man bort dem.
Ja, precis.
Mer eller mindre.
För att alla flyttade till Krusboda.
Ja, alla flyttade. Alla mina kompisar, vi bodde ju på Björkbacken 1964, flyttade vi dit. Och när vi gick i skolan så flyttade jag då mina kompisar upp till, vet du, Krusboda. Mm. Så det var långt att gå, tyckte jag. Ja. Du var med och startade en mäklarbyrå också med din dåvarande fru.
Min förra fru, ja. Eva. Ja, det stämmer. Jag tyckte om det här med fastigheter. Och jag jobbade ju i Nacka då på den tiden. Så vi hade på fritid så drog vi igång E. Eliassons fastighetsbyrå. Specialiserade på Krusboda, för vi bodde där själva.
Ja. Ni hade blivit ditlockade av en kusin till dig, eller vad var det?
Ja, min kusin med fru har lockat dit oss, och då kände jag att ja, men det här kan vi bo, för det är ganska nära Nacka. Jag hade just börjat jobba i Nacka då. Så resan från Nykvarn till Nacka, den kändes, ja, det blev för mycket.
Och det var väl också så att i början där med Krusboda, det var ju fruktansvärt mycket barn och barnvänligt.
Ja, mycket. Ja. Ja, mina söner hade bra uppväxt där. Det måste jag säga.
Och det säger många att de hade.
Ja.
Det enda problemet tycker jag är att man hittar inte till folk.
Nej, nej. Ibland så kom de taxichaufförer åkande på gångvägarna där och hittade inte ut. Min fru blev utskälld en gång av en taxichaufför. Det var så förbannat.
Ja, men det var ju det som... Någon har ju påstått att någon på posten gjorde det extra jäkligt, för att numreringen stämde ju inte.
Nej, den var rörig.
Den var rörig, ja. Men det var ju en fantastisk period när hela egentligen... Alltså, man tänker då 62-72 liksom... Det var ju den perioden jag växte upp här. Alltså det var ju nya hus hela tiden. Ja. Och nyinflyttade människor.
Mm.
Och jag tycker då att vi som var barn då, vi tyckte det var spännande med alla dessa nya hus.
Ja,
det hände
mycket,
saker.
Mycket kompisar.
Ja,
överallt. Ja,
och var man än startade, om det var spela tennis i min familj eller fotboll. Alltså det var inget svårt att få upp lag.
Nej, nej. Nej.
Så Tyresö blev en idrottskommun också tack vare att man också för att föräldrarna var så duktiga. Det var väldigt mycket engagerade föräldrar som såg till att engagera sig i alla de här föreningarna.
Jag blev också involverad som revisor i Tyresö gymnastiken.
Ja.
Och det tror jag nog ett uppdrag jag hade uppåt 30 år.
Ja, du hade det?
Ja. Jag blev avtackad med fin minne och medalj.
Det var bra. Men 1976, då blev du vd för Tybo. Då var alltså Tybo helt nystartat. Hette det Tybo eller Tyresö Bostäder?
Ja, det hette Tyresö Bostäder då, får man nog säga. Ja. Ja, det var ju nytt och nytt. Vi sa ju alldeles nyss att det startade 1962. Men kommunen var ju liten då på början på 60-talet. Och Tyresö Bostäder hade ju bara ett enda hus, det här på Gösen vi pratade om. Så det var ju lite opraktiskt att starta med en egen organisation för ett enda hus.
Mm.
Så då uppdrog man åt HSB. De fick uppdrag som entreprenör och sköta om i princip allting.
Jaha, så det behövdes ingen personal
alls? Nej, man hade inga anställda överhuvudtaget. Det fanns en styrelse som kommunfullmäktige utsåg. Och i styrelsen ingick även två ledamöter från HSB i Stockholm. Och så hade då HSB uppdraget att sköta både teknisk och ekonomisk och praktisk förvaltning. De skötte allting.
Men när du drog igång då, det pratade vi också om i förra programmet, när du berättade om att ni fick era lokaler i centrum.
Ja, det började väl, får vi säga, politiskt, för att när det blev borgerlig majoritet där, det var det i början på 70-talet, så ville borgarna här i kommunen utreda om vi kanske har blivit så pass stora nu, Tyresö Bostäder, så vi ska ha en egen organisation. Så det gjordes en utredning och man kom fram till att ja, men det skulle nog bli lönsamt att ha det i egen regi så att säga och säga upp avtalet med HSB. Mm. Vilket man också gjorde då under 1976 måste man väl ha sagt upp det där avtalet, 75-76. Och det var då jag får se en annons i tidningen sen att man söker vd till Tyresö bostäder.
Och då var det ordförande, var moderaten Ralf Ledel? Var han ordförande
men, ja, i? Nej, precis när jag anställdes då var det en folkpartist, Lennart Häger, som var ordförande.
Okay. Mm. Men du hade att göra med Harald Falk och Ralf Ledel?
Ja.
Det är två ganska kända personer. Om man har följt politiken i Tyresö.
Ja, moderata politiker.
Ja.
Ralf tillträdde, kanske var redan 1977 som ordförande för Tyresö bostäder.
Mm. Mm. Men får man då fråga, för att Moderaten har ju inte alltid varit för allmännytta. Det har ju liksom varit lite sossestämpel på allmännyttan. Hur såg då Harald Falk och Ralf Ledel som ändå var med där, hur såg de på bolaget?
Ja, jag upplevde att de tyckte det var bra med den här allmännyttiga företaget faktiskt. Ja. Annars förstår jag dina funderingar här. Men det var ju ändå de som sa upp HSB. Hade sossarna fortsatt hade vi säkert fortsatt i HSBs regi.
Just det. Så kanske det var. Och sen började du med Safiren i Öringe.
Ja just det var mitt första bygguppdrag. Jag kommer så väl ihåg hur kommunalrådet Harald Falk kallade upp mig på kommunkontoret och berättade om att här borde vi bygga någonting.
Ja.
Ja. Ja.
Men hade du någonsin varit med oss och liksom börjat ett område från början? För du, när du jobbade i Nacka, fick du bygga någonting där?
Ja, jag var ju ekonomichef så jag var ju inte så direkt involverad i själva byggprocessen.
Nej.
Men jag var med om hela Fisksätra uppbyggnaden.
Var du?
Ja, men som ekonomichef. Ja. Jag skulle ju skaffa lån till det där.
Ja. Så du hade de här kontakterna.
Ja.
Men sen var det vårdcentralen i Bollmora centrum som var grejen.
Ja, det är ett kapitel för sig. För att vi har ju pratat här om hur kommunen växer och befolkningen ökar och man borde ju finnas en vårdcentral i alla fall.
Någonstans i Tyresö.
Någonstans, det är så många tusen invånare. Ja. Men konstigt nog var ju regionen då som heter landstinget, de var inte dugg intresserade, det hände ingenting. Kommunen tjatade på dem och kommunpolitikerna låg på. Men
vad tog folk vägen då om de var sjuka? För jag vet att Tyresöhälsan när jag var ung, den fanns i kommunalhuset. Så kommunens anställda var där?
Ja just det, det var ju en vårdcentral som drevs av kommunen och Ericsson.
Så var jag.
Ericsson var ju en stor arbetsgivare i Tyresö på den tiden.
Så då var det liksom en företagshälsovård.
Ja, precis.
Som jag tror att jag var där fast jag var ju ung. Men alltså, det fanns ju ingen vårdcentral.
Nej. Jag var ju också rätt ung på den tiden så man sprang inte till vårdcentralen så ofta. Så jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt heller.
Nej, men det är också intressant. Men det blev ju du förklarade i förra programmet att ni på något sätt löste det där med vårdcentralen.
Ja, och det var ju väldigt speciellt. När landstinget aldrig kom till skott, det blev aldrig någon vårdcentral. Kommunen tryckte på här och sa att vi får försöka ordna det här själva.
Ja.
Så då fick Tyresö bostäder uppdraget, det var ju lite unikt, att bygga en stor vårdcentral.
Ja.
Så vi kom faktiskt igång med det och kom överens med landstinget att ja, men de får bli hyresgäster då. Tyvärr var det ju så att då, det här var alldeles i början på 80-talet, det blev kreditstopp. Det gick inte att låna pengar någonstans. Det var fullständigt omöjligt. Ja. Så under pågående bygge så håller pengarna på att ta slut för Tyresö bostäder. Vi har inte råd att fullfölja det hela. Och vad gör vi då då? Det var ju kris riktigt. Ja. Nu kom vi fram till att men vi kanske kan tvinga på landstinget. De får köpa hela projektet.
Och det gick de med på?
Ja, de gick med på det för de hade ju redan tecknat avtal att de skulle hyra det.
Jaha, just det.
Ja,
För det har du varit ganska duktig på. När man läser din bok fattar man att du kan lite lagar och paragrafer och avtal. Och att det är väldigt viktigt att avtal skrivs på rätt sätt. Att man kan göra bort sig ganska rejält om man inte skriver på bra avtal.
Ja, det är ju helt riktigt. Och det är ju stora belopp när det gäller fastigheter och byggnation. Redan på den tiden var det ju hundratals miljoner det kunde handla om.
Precis. Mm. Men när du då fortsatte så hade du ju olika ordföringar i Tybo. Du hade bland annat Birgitta Nordell som var kommunalråd under många år.
Under många år,
ja. Och hon satt också mycket länge i Tybo. Va? Hon var väldigt insatt i Tyresö bostäder.
Mycket, mycket engagerad och kunnig.
Mm. Ja, och lärde sig också, för jag vet ju att jag då varit aktiv socialdemokrat, att hon kunde ju berätta detaljer om det mesta. Alltså hon var ju involverad i alla byggen.
Mm, mm.
Och här byggdes det ju på Diamanten, var låg det någonstans?
Ja, det är ju Öringe.
Mm. Vinrankan?
Ja, då är vi nere i Trollbäcken, ja.
Åkervägen,
ja, vad var det någonstans?
Inte jag heller. Men det jag tänkte...
Jo, men det är nog Trollbäcken också.
Trollbäcken,
ja, vi byggde så mycket och det är så länge sedan. Ja,
men det var små områden, va? Det var inte så stora.
Nej, ofta var det kanske 50, 60, 70 lägenheter.
Ja,
men... Och det är en bra storlek. Det blir liksom lite hemkänsla för de som flyttar dit.
Just det.
Det är ju det som är dilemmat med miljonprogramsområdena. Ja. Man byggde lite för stora områden på för kort tid.
Ja. Men var du med och byggde Koriandergränd?
Ja, ja.
För att jag flyttade in på Kanelgränd.
Mm.
1986 tror jag.
Men Kanelgränd, är det bostadsrätt?
Ja, det är HSB.
Mm.
Och det som var fantastiskt tyckte jag, det här sa jag, och det här brukar jag säga alla program, men att det här området som var Farmarstigen, när det var både, alltså ungarna gick ju samma skola, husen såg likadana ut på båda sidorna. Mm. På ena sidan var det Kanelgränd och Kyndegränd och bostadsrätter, på andra sidan var det först Koriandergränd och sen kom Angelica och Basilika.
Ja,
Angelica och Basilika. Och sen fick vi en liten Konsumaffär som hette Servus, hette den från början.
Mm.
Och det blev ju på något sätt att det var ju inte liksom finare eller fulare. Alltså den här känslan som blir när man säger det här är ett hyreshusområde. Det blev ju sån här blandade...
Det kunde man inte se där. Blandade upplåtelseformer. Det har jag alltid tyckt om.
Ja,
mm.
Och det gör ju det att det spelar ingen roll. För mina barn hade ju liksom kompisar från alla områden. Plus att det var liksom när man gick på... De gick på Bergfotens skola och Nypsjöskola också. Och då kom de från olika. Det var inte bara en klass med... liksom höghusbarn eller med villor. Jo,
nej, just det, just det. Nej, men det där är bra, den blandningen. Ja.
Mm. För det, alltså jag tycker ju att Farmarstiget är ett väldigt lyckat bostadsområde.
Jag har bott där själv.
Ja, jag läste det.
Ja. Efter skilsmässan från min första fru så bodde jag nog nästan 5 år på Angelica Gränd.
Och det är väl också väldigt trivsamt byggt med innergårdar och sånt.
Det var mycket fint.
Ja. Mm. Så du bodde, och du skrev i boken också att du lurar inte till det, utan du ställer i bostadskö som alla andra.
Det var ju viktigt.
Ja, alltså, det var det, va?
Direktören i Tybo kunde ju inte gå före i kön.
Nej. Nej, så var det inte riktigt när det var krusbon, det vet jag, när det byggdes. Då hamnade vissa människor som är höga befattningar i de finaste husen på den tiden. Ja, det är gammalt. Men du har ju varit med om bostadsminister Ulf Lönnqvist.
Ja.
Han satt också ett tag i Tyresö
bostäders styrelse. Ja,
som suppleant.
En kort tid som suppleant. Vi brukar skoja om att före detta bostadsministern, för han får komma in och prya som suppleant till att börja med innan han blir ordinarie.
Ja.
Så då kunde man förstå liksom kvaliteten på styrelsen i Tybo.
Ja, fantastiskt.
Tybo. Ja.
Och ni byggde 1400 bostäder mellan 77 och 2004.
Ja, under min tid där. Jag noterade det, för jag skrev betyg åt min byggnadschef där och tog reda på vad hade vi åstadkommit.
Ja. Och du blev också populär, skrev du, för att du var duktig på att fixa taklagsfester.
Ja, i byggbranschen var det där viktigt.
Ja,
att man vet inte riktigt hur det är idag. Det kanske har tunnats ut mer.
Jag vet inte, vi har ju byggt ett garage uppe här i dalen. Vi ska taklagsfest.
Ja, absolut. Det tycker jag vi ska ha.
För byborna, de som är involverade.
Ja, det är de som är involverade. Det är så trevligt.
Ja, det är så trevligt.
Det här blev väldigt uppskattat i byggbranschen.
Ja, det blev det, va? Mm. Ja. Och sen hade det också att göra med Walter Schlunge, som är också en person som också gjort mycket här i Tyresö. på, i alla fall på sossarnas lista så stod han, Ulf Lönnqvist, som nummer ett och två.
Ja, de stod högt upp, ja.
Ja. Mm. Så du har ju jobbat med många av de här politikerna.
Ja, ja, han var ju ordförande i Tybo i många år också.
Han var det, mm. Ja. Och,
vad jag var lite besviken på, det tror jag kommenterat i boken, att när vi höll på med den här vårdcentralen i centrum här, som landstinget inte ville dra igång, det hände ingenting.
Nej.
Då var ju Walter Slunge faktiskt, han var förbundsordförande i
landstinget.
Landstingsförbundet.
Jag vet.
Så jag tyckte han kunde väl ha påverkat Stockholms läns landsting.
Han kunde dra några trådar.
Ja, men ja. Ja, det gick tydligen inte.
Nej.
Inte ens han lyckades med det.
Men du var ju också med om, alltså, hela det här med nytt hus på Ekbacken. Alltså det som jag kallar för pluggvägen. Ni byggde liksom in ett hus,
ja,
där.
Ja, det stämmer det, ja. Mm.
Och sådana här saker tyckte man var jättefint. Och ni byggde om via Leplan.
Mm, mm.
Och ni byggde seniorboende Trollbäcken.
Måste jag tänka efter. Det gjorde vi, ja, just det.
Mm. Och sen fanns det någonting med det fribyggen. Vad var det för någonting?
Ja, det var ju mycket kritik mot att det blev ju alltid så dyrt att bygga nya hus.
Det blir alltid så dyrt.
Det blir alltid så dyrt.
Ja.
Ja, vad kan man göra åt det? Så det var ett projekt där att försöka tumma lite på, ändra lite på reglerna. Det skulle bli lite friare för byggentreprenören och byggherren och försöka hålla ner kostnaderna. Och då fick man frihet från vissa regler.
Ja.
Och lite billigare blev det, men det var ju inte så dramatiskt.
Nej. Man ser faktiskt på vissa hus att de är fribyggen. Alltså det var,
ja.
Inte alltid så lyckat alla gånger.
Ja, men jag tycker nog det blev bra hos oss. Ja, faktiskt. Ja.
Hette det inte Bo Klok också, såna här grejer?
Ja, det var ju något som Ikea och Skanska drev.
Det var också något liknande.
Ja, något liknande. Man förenklade. Ja. Ja.
Mm. Mm.
Och vi hade försökt få igång ett projekt med dem. Tyresö Bostäder och Bo Klok.
Ja.
För att, och i den där andan med fribyggen. Men det sprack till slut, för att det visade sig att Ikea var ju så stelbenta.
Jaha.
Ja, visst. Trots att Tyresö Bostäder skulle bygga och äga husen och hyra ut dem som hyresrätter då.
Mm.
Så fick vi nästan inte bestämma någonting. Det skulle Ikea göra och Skanska. det slutade med att vi fick lägga ner projektet. Jaha, det gick inte att komma överens.
Nej. Men sen flyttar ni också till nytt kontor. Ni flyttar ifrån centrum. Ni låg ju där sen det blev polisstation.
Ja, just det. De fick ta över våra lokaler.
Mm.
Och jag tycker vi hjälpte till där på Tybo med att skaffa hit en polisstation.
Ja.
Vi övergav våra fina nybyggda lokaler och gav dem till polisen.
Ja.
Och flyttade och tog hela det omaket att göra det.
För den tarmen som går ut där vid apoteket och sånt. Och
ja, surdegsbageriet.
Ja, det var en påbyggnad efter att centrum blev klart, va?
Ja, just det. Ja. Det byggdes 1972, tror jag.
Ja. Mm. Men sen flyttade ni vart då någonstans, Tybo?
Ja, vad heter det nu då?
Var det Radiovägen eller? Nej, var flyttade
Nej,
ni till?
Var 17 var adressen?
Det kommer inte jag ihåg.
Jag borta med en Djupkärrsvägen.
Ja.
Mm.
Någon av jag kommer ihåg var det låg någonstans.
Just det, det var en tomt som var avsedd för, vad heter det? Det var Sveriges Radios.
Ja, UR.
UR skulle flytta dit.
Det är därför det heter Antennvägen, Radiovägen.
Ja,
för att det blev massa tomma ställen dit de skulle flytta. Mm.
Men de fick ju aldrig med sig personal. Ingen ville flytta ut i skogen i Tyresö. Konstigt.
Jag vet.
Så där tomten blev över och då köper Tybo en bit av den av Tyresö kommun. Då.
Ja.
Och där bygger vi ett nytt kontor. Och jag var lite glad åt det där, för då kunde vi samla alla medarbetare på samma ställe.
Just alltså, det.
Inte bara tjänstemännen i kontoret och sen fastighetsskötare och andra på ett annat ställe.
Nej, precis. Vad bra.
Ja, jag tyckte det kändes väldigt bra med den där lokalen. Mm. Tyvärr har ju Tyresö Bostäder övergivit den och flyttat en gång till nu.
Jag vet. Vi ska prata framtid i sista programmet. Vet du vad? Nu tycker jag att det här programmet blev ju lite grann översiktligt. Och nästa program kommer att handla om det gigantiska projektet som heter Renovering av Graningsringen, som pågick mellan 1986 och 1991. Då Tyresö sattes på kartan.
Ja, ja, verkligen.
Ja. Så att, tack så mycket för det här första programmet i den här serien.
Ja, ja, tack för att jag fick vara med. Det är spännande att försöka komma ihåg vad som har hänt.
Ja, men jag har läst en bok så jag och jag har antecknat. Du får ju bara ta det direkt ur minnet. Ja. Och det vill jag säga att den här boken som heter Mitt liv och yrkesliv som jag minns det. Och en fin bild av dig vid Graningsringen.
Ja, det är klart. Graningsringen ska vara på första sidan.
Så den går alltså att köpa på Akademibokhandeln i Tyresö. Vet du hur det har gått under julhandeln? Om de har köpt många?
Jo, det har sålts ett antal. Jag blev uppringd för någon dag sedan och då ville de ha flera böcker ner till bokhandeln.
Ja, så spring dit och köp de där böckerna nu. Så kan ni också få läsa. Innan de tar slut. Och jag som har haft det här väldigt intressanta samtalet med den som förmodligen kan väl mest i Tyresö, tror jag nästan, om byggnationerna under de här åren 1977-2004. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Tack så mycket Per-Åke Eliasson.
Tack för att jag fick vara med.
Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.